Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Att lära sig en läxa. Den där jobbiga insikten av att något inte alls blev speciellt bra. Eller rakt av blev riktigt, riktigt fel.
Ja, men det är ju jättejobbigt. Och i många branscher så är det ju faktiskt väldigt avgörande att lyfta. Att kunna lyfta misstag som i vården. Av rena säkerhetsskäl. Men det kan ju också vara väldigt jobbigt att berätta när det blir fel. Alltså det är ju jobbigt.
Ja, och samtidigt så är det ju av våra misstag som vi ofta lär oss mest.
Yep.
Tänk potentialen hos en hel organisation att dra lärdom av sina misstag. Det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Nej, men så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja men då sprider det sig ofta även till resten av livet.
Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
Ja, idag ska vi prata om hur misstag kan vara centralt i lärande och bygga en bra organisation. Men först ett tips från vår partner Firstbeat. För med sin livsstilsanalys som både jag och Boel har gjort så hjälper de individer att fokusera på sin återhämtning. Ja, och det leder också till att organisationen, arbetsplatsen, blir friskare och kan prestera bättre och hållbart.
Och vet du vad? Om man behärskar sin stress, alltså det lät ju konstigt, om man kan stå emot stressen, menar jag förstås, och det gör man bland annat med återhämtning, då gör man färre misstag.
Mm.
Det är ju kopplat då till dagens ämne. Nej, men vi gillar ju Firstbeat att de fokuserar just på återhämtningen, för jag tänker att själva mätandet annars kan ju i sig bli något som stressar. Oj, nu blir jag mätt. Vi testade ju som sagt livsstilsanalysen och vi tyckte att det var bra gjort. Och även att den coachning man fick var liksom vänlig. Och det här att kunna stå emot stress, det är ju inte bara det att man kan ha för mycket att göra. Utan det är lite så som världen ser ut idag, eller vad säger du?
Ja, men det kanske är svårt att stresseliminera. Och då handlar det ju om att stresshantera och förstå att det behöver man ta tag i. För det kommer inte ske av sig självt.
Och även om man har de resurser man behöver till sitt förfogande så kan det ju vara stressande att världen är rörig och förändras och att ingenting är riktigt säkert. Så kan det vara antingen man är medarbetare eller ledare.
Och Firstbeat har ju sett effekt på det här på flera sätt. Både på sjukskrivning men också på att man just när man får hjälp av listisanalysen och förstår sina behov så kan man uppleva en ökad effektivitet. Och det är inte alltid att vi måste öka effektiviteten, men det ökar välmåendet och välbefinnandet. Och genom den här analysen så får man också hjälp med att hitta rätt motionsnivåer. Och motion kan ju vara ett sätt att faktiskt vara själva stunden kan vara återhämtning, men det kan också öka vår förmåga att återhämta oss.
Och så tänker vi bättre. Det gör bara vi. Det, bara en sån sak. Ja, du kan läsa mer på firstbeat.com och vi lägger förstås en länk i inlägget som vanligt. Mm. Ja, men nu till misstagen, jag är så sugen.
Ja, och vi upplever att det pratas väldigt mycket om det. Vad säger man? Fail fast, learn fast. Men vi ska inte fortsätta spåna om det här, utan vi har en väldigt klok och erfaren gäst med oss idag. Välkommen Jonas Dahl.
Tack.
Och vi pratade lite innan om din bakgrund som är lång och gedigen. Men vill du kort berätta lite, vad gör du idag och lite kort, vad har du gjort tidigare?
Idag har jag egentligen två stycken områden jag jobbar med. Dels så är jag doktorand på Handelshögskolan där jag håller på med en avhandling och forskar kring det här temat vi kommer att prata om idag. Misslyckanden i organisationer. Och sen så arbetar jag också min andra halvtid som konsult, organisations- och ledarskapskonsult vid Gaia Leadership. Där jag är ute och hjälper organisationer att skapa ännu bättre förutsättningar för att lyckas. Mycket med fokus på chefs- och ledarskap och grupputveckling.
Vad roligt. Och du har näringslivsbakgrund och kom in på forskningen från det hållet.
Ja, precis. Jag började min karriär. Jag är civilekonom från början. Jag började den egentligen som inom marknads- och försäljning inom ganska stora företag. Och jobbade med komplexa system för att utveckla affärer, kan man säga. Det var där jag började min karriär. Och sen blev jag mer nyfiken. Jag har ju också mycket chefserfarenhet. Men då blev jag ännu mer intresserad att förstå hur det hänger ihop mellan affärs- och verksamheten och alla människorna där i organisationen. Hur får man det här liksom att hänga ihop på ett bra sätt?
Och just det här med misstag, hur dök det upp som ett område som du ville studera?
Jo, när man börjar och ska skriva en avhandling så ändras egentligen fokus många gånger. Det är liksom en lärandeprocess. Så att i början var jag väldigt nyfiken på att titta på hur grupper kan utvecklas på ett bra sätt. Jag tittade väldigt mycket på det här med kommunikationsmönster i högpresterande grupper. Men sen så när jag kom till handel så fick jag kontakt med Center for Social Sustainability. Centret för social hållbarhet vid Karolinska institutet, som är ett tvärvetenskapligt forum. Och jag var där med min handledare och vi lyssnade, och då har de bland annat compassion som ett av sina liksom medkänsla, som ett av sina områden som de är nyfikna på. Och då började vi liksom nysta det här, och sen så kom jag in på det här med självmedkänsla, self-compassion, som ett koncept som är intressant, och även compassion i organisationer. Så där började jag titta ganska mycket, och jag är själv utbildad inom det området och har tränat väldigt mycket och jag har mediterat många år, så jag blev nyfiken på det här. Men sen på något sätt så gjorde jag en liten pilotstudie där jag intervjuade några chefer, för jag hade hittat en artikel som var väldigt spännande som visade att projektmedlemmar, om man har misslyckats i ett projekt, så visar att vissa av de här projektmedlemmarna kom tillbaka och använde den här erfarenheten konstruktivt och positivt och tog ett nästa steg i sin karriär. Medan andra, de insåg, nej, men jag har nog nått min begränsning, och på något sätt stannade kvar i sin utveckling, till och med stagnerade. Och det visade att det var självmedkänsla som var skillnaden mellan de här. Och då kom det här med failures in, och jag blev väldigt nyfiken. Och då gjorde jag en liten pilotstudie där jag intervjuade några chefer. Då kunde jag höra ganska tydligt hur de förhöll sig till sina misslyckanden i sin karriär. Där jag kunde höra att en grupp då, typ så här, ja, nej, men nu körde jag det här projektet i diket, och nu har jag insett att jag har nått min begränsning, jag ska inte ta på mig sådana här svåra uppdrag. Och liksom jag har hittat min plats i korgen, och jag har mått väldigt dåligt länge av det här. Jag har ältat det här väldigt länge, och jag kommer liksom inte ut det här ältandet. Medan andra som ungefär beskrev samma situation sa, ja, jag mådde jättedåligt, det var jättejobbigt. Men efter ett tag insåg jag, nej, men nu behöver jag liksom ta tag och försöka förstå, hur kan jag lära mig från det här?
Mm.
Hur kan jag utveckla mig? Mm. Och använde det här nästan som en språngbräda i sin karriär, och tog liksom ett nästa steg. Så att då blev jag extra intresserad, och då tyckte jag det här med, vi måste undersöka det här med misslyckanden. Och framförallt liksom, vi vet ju, precis som du sa i inledningen, att det här är så otroligt viktigt för organisationer. För att om inte organisationen vet vad som inte fungerar, så har inte organisationen möjlighet att utveckla sig. Mm. Det visar sig till och med att de här erfarenheterna av misslyckanden är viktigare än framgångar. Har man bara fokus på framgångar så hamnar man i stagnation så småningom. Så den här informationen är viktig, och det vet man. Men det är inte så himla lätt i praktiken.
Men alltså det är intressant, tänker jag, för att det är, som vi sa i början, det är inte kul att berätta om sina misslyckanden. Det bara är inte det. Och jag tänker att en del i självmedkänslan kanske är att kunna se det och förstå att ah, men jag ska ändå göra det. och kanske förvänta sig att men de kommer att lyssna. De kanske blir lite arga, men de kommer också att förstå. Eller?
Ja, och jag vill lägga till att jag tänker också att jag tänker det här klassiska exemplet med Thomas Edison som gjorde 2000 försök för att lyckas med glödlampan. Om han hade tänkt så här, nej, jag är helt värdelös efter 500 försök, utan han var, jag är på väg mot lösningen. Och han kanske inte tänkte att det kommer ta 2000 gånger, men hans mindset var ju att ja, man fortsätter försöka. Jag vet inte, nu snurrade jag in mig i det här, men att,
jo,
men att det är väldigt viktigt att förstå att det är en väg framåt, att det måste vara en kulturorganisationen där vi vet att det kan inte bli rätt från början. Vem 17 gör rätt från början? Alltså bara titta på livet liksom, vi bara övar. Så. Ja.
Ja, men absolut. Och man vet att göra fel och misslyckas, det är en del att vara människa. Och det är helt naturligt, men just när vi kommer in i organisationssammanhanget så finns det en dynamik kring det här som gör det lite utmanande.
Mm.
Det är inte så himla lätt.
Var ligger den dynamiken och utmaningen i? Är det... Ja.
Jo, men det har visat sig, dels har det visat sig så här att nyttan är ofta större för organisationen än för gruppen när folk delar med sig av de här erfarenheterna. Men det innebär en stor risk för individen, för personen.
Och det gör det på riktigt, för jag tänker här sitter vi och säger att det är bra att dela misslyckanden, men om du befinner dig i en tävlingsinriktad organisation, då kan du ju åka ut.
Ja, och det jag har sett och min kollega i några studier har gjort, så är det så här, en av de största liksom, hindren, det är hur påverkas min image? Framförallt i de här organisationerna, vi tittar liksom i konsultorganisationer, där det är en ganska hög liksom, insats. Du kan till och med kanske missa den här befordran, du kanske missar det här häftiga uppdraget. Eller till och med så får du inte uppdrag så att du får in pengar så att du kan leva liksom ett, ja, få mat på bordet till och med. Så att det har vi sett, och många av de här konsultbolagen har kännetecknats av någon form av intern konkurrensutsatt arbetsmarknad. Där du behöver vara attraktiv. Och vad händer då när du helt plötsligt börjar berätta om att men jag har ju faktiskt misslyckats, det här gick inte alls bra, det här gick inte alls som jag förväntade mig. Vilket egentligen är den definitionen vi använder för ett misslyckande. Det är när man uppfattar eller upplever att det inte här blev som jag tänkt mig eller som jag önskade.
Mm.
Och det är en väldigt subjektiv upplevelse.
Ja, tänkte säga. Ja.
Och det är skillnad mot fel och misstag som är mer objektiva, där du kan säga så här, nej men jag följde inte den här instruktionen, den här rutinen, jag avvek på några sätt och då blev det fel. Men ett misslyckande, det är en subjektiv upplevelse att nej, men det blev inte som jag tänkte mig. Jag satte upp någon form av önskan kring ett resultat eller ett mål och så nådde jag inte dit. Och då skapar du ett misslyckande i ditt huvud. Och det kan ju vara så att det är så att andra upplever det också, men det kan vara precis tvärtom hur andra upplever det.
Du kan ju ha blivit ansvarig för ett projekt som kanske från början inte hade så goda förutsättningar och det blöder pengar och inget går bra. Och då faller den skuggan över dig på något sätt. Och försöker man då mörka, ja, då borde man ju åka ut förr eller senare. Men jag tänker att det där är väl viktigt att förstå så snart som möjligt och kunna stå på de insikterna och lära sig. Men hur mycket kan man... Jag tänker så här, det låter ju lite grann som att i fel organisation, där kommer du aldrig kunna tala ut om dina misstag. Så att man måste någonstans förändra organisationen först. Eller?
Ja, jag tror att man behöver jobba... lite grann, ja, mycket med organisationer och de här kontextuella faktorerna som jag kallar det för, att det är omgivande, det som omger människorna, och det är ju samtidigt människorna själva som skapar det här, kulturen och normerna, så att det är ett samspel hela tiden. Men det har visat sig när till exempel en person då ska överväga, och jag har varit nyfiken på att titta på hur gör man de här övervägandena inför ett eventuellt delande av ett antingen ett personligt misslyckande eller ett gruppmisslyckande. Så hur överväger man? Och då ser man att man gör någon form av kalkylering av risker och nytta. Både för organisationen och för mig själv och kanske för min grupp. Och då väger jag de här. Och så länge jag inte liksom, kan säga så här, men vad kommer eventuellt att hända? Vad kan jag förvänta mig kommer hända när jag delar det? Hur kommer det tas emot? Så kommer jag troligtvis att dölja det. Men om normerna är tydliga och jag vet ungefär så här kommer de andra bete sig och bemöta mig, då ökar sannolikheten att delar. Och framförallt också att man upplever att folk är intresserade och att det tas om hand och eventuellt kan bli ett lärande så småningom. Det ökar sannolikheten att man delar. Sen är det också såklart att personer är olika också. Det är ju liksom, om jag har kanske en hög grad av självkänsla, då kanske jag är lite modigare och våga ta risken. Eller om jag har en hög status i organisationen, har visat sig också, då är jag inte lika sårbar, för då upplever jag som väldigt framgångsrik. Och det har visat sig också att de här personerna med hög status är väldigt viktiga förebilder.
För att vara...
Ja, om de börjar dela och berätta om sina misslyckanden så hjälper de andra.
Självklart, det kan man nästan känna själv om man reflekterar att det sätter ju tonen from the top. Mm. Liksom så att det är, och är man framgångsrik så gissningsvis så har man likt Edison gjort massa grejer som inte har fungerat speciellt bra. Men jag tänker att det blir väldigt... Jag tänker orden blir viktiga också, det här att ett misstag, det kan, jag gjorde ett misstag idag, men så här, jag har misslyckats, det är mycket större, men det blir så viktigt hur man, för som du säger, det behöver finnas i organisationen på plats att fånga upp det, samtidigt som att oavsett hur bra det är, om vi har massor av människor med låg självmedkänsla så kommer det bli väldigt svårt ändå, därför att det tar emot så mycket att blotta mig. Men det blir ju väldigt viktigt hur det tas emot. Om man är en grupp, om någon delar då ett miss, och så får de andra se, ja, men det ledde ju till ett lärande. Det ledde inte till att hen liksom inte blev befordrad eller tappade status i gruppen. Då börjar vi kanske bygga att det här är faktiskt någonting som vi gör och det tar oss framåt. Så att jag förstår det du beskriver, att vi behöver ju både jobba i organisationen, men hur kan vi hjälpa individerna att öka sin självmedkänsla? Hur gör vi det i en organisation?
Ja, men det är en jättebra fråga, och den är också lite sådär, ja, vad får man liksom, hur mycket får man liksom ge sig in i individens liksom själ, kan man säga här, för att vi ska lyckas som en organisation. Så att det har faktiskt inte gjort så mycket forskning idag på självmedkänsla utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Man har tittat väldigt mycket på individperspektivet och i ganska många olika typer av sammanhang, och där har ju visat sig att det går att träna upp självmedkänslan, och alla kan göra det, och när vi gör det så visar det sig att vi blir mindre rädda att misslyckas. Vi blir mindre stressade, vi är mindre risk att bränna ut oss, och vi grubblar mindre och vi skjuter upp saker mindre, samtidigt som vi ökar välbefinnandet. Plus en massa andra positiva saker. Så det vet vi, det vet man redan. Och det finns framtagna sådana här program, träningsprogram, hur man jobbar med sin självmedkänsla för att utveckla den, det är framforskat. Men sen att ta in det i en organisation och börja jobba med personens självmedkänsla, där får man fundera också så här, är det bara ett sätt för att få folk att på något sätt härda ut ännu längre, om det är en destruktiv miljö kanske, som det är i många organisationer tyvärr, inhumant. Så man måste väga de där sakerna, och det behöver vara på frivillig basis. Men jag skulle absolut säga att kan man få människor att vilja utveckla sin självmedkänsla, så skapar man bättre förutsättningar för att öka motivationen och villigheten, och även kanske också kunskapen kring att de här erfarenheterna är jätteviktiga, och det är egentligen helt mänskligt att dela de här, och att vara människa innebär att vi gör fel och vi misslyckas, och det är oftast de erfarenheterna som gör att vi växer. Men när vi tar in det i ett organisatoriskt sammanhang så får vi också vara lite varsamma, för att här finns det massa andra incitament som att tjäna pengar och sådana saker. Och jag skulle säga så att absolut. Och bara att börja, en sak så, okej, hur kan man börja göra det här? Jo, men det är att börja prata om det med varandra. Och det har visat sig att när vi har tittat på det här, var, om man då väljer att dela eller berätta om sitt misslyckande, vad gör man det någonstans? Framförallt i de här konsultorganisationerna då gör man det i de mindre sammanhangen. Med två, tre kollegor där man känner sig trygg. Och där det finns en hög grad av medkänsla. Där vågar man dela. Och det visar sig att det är också väldigt förtroendeskapande. Det bygger tillit. Det bygger förtroende. Och det stärker relationerna. Så det är liksom, du får den positiva effekten också.
Vi kommer närmare varandra.
Ja, vi kommer närmare varandra.
Då kommer vi att bli effektivare och jobba bättre upp senare.
Absolut. Och det bygger väldigt mycket tillit. Och det är också tillit idag en utmaning i organisationer. Att det råder nog mer tillitsbrist. För det har vi pratat om ganska många år, det här med trust. Så att det är ett sätt, och det såg vi i den ena organisationen, att de, när jag frågade lite grann så här, men om ni skulle dela mer av de här erfarenheterna kring misslyckanden, vad skulle hända då? Jo, men vi skulle nog känna en mycket högre tillit till varandra. Mm. Och vi skulle nog bli ännu bättre. Både internt och externt.
Men jag tänker att om chefer och de här förebilderna blir bättre på att dela sina misstag. Så det låter ju som att det är där man måste börja någonstans. För som du säger, in och grotta i varje individ. ja, det kanske man ska. Men nog måste det kunna hända ganska mycket bara det här att ledande personer och sådana som andra följer gör det. Men jag tänker också att om man nu delar misstag, kan det vara viktigt hur man sen också pratar om det. Jag menar till exempel, ja, men vad kan vi lära oss av det här? Att man inte bara ska klä ett blödande projekt i lite snyggare kläder, utan ja, men ska vi avsluta det eller kan vi använda det till någonting nytt? Så. Hur skulle du rekommendera en ledande person att göra?
Ja, men jag skulle nog rekommendera chefer att vara modiga och dela mer. Samtidigt får man tänka att cheferna är också utsatta för ett, liksom, en power stress. För de har ju förväntningar ovanifrån att de skulle leverera väldigt bra resultat och visa att sin verksamhet fungerar väldigt bra. Och så ska de helt plötsligt också då börja berätta att vi har massa saker som inte fungerar. Så det är inte så himla lätt för chefer heller. Utan det kräver ganska mycket styrka hos cheferna, skulle kunna säga, att våga stå emot det här och vara liksom sårbar. Och det har visat sig att dels att det är viktigt att chefen själv delar med sig av sina... Och när jag säger misslyckanden så pratar jag mest om arbetsrelaterade saker. Inte så, behöver inte egentligen prata om privata misslyckanden, det kan man ju också göra. Men framförallt det som händer i organisationen, det är det som jag fokuserar på också. Så det är en aspekt som är viktig, att våga gå liksom före där. Men också att om jag har en grupp jag leder, att liksom skapa bra forum, strukturer som jag kallar det för, där man liksom kan ha ett litet utrymme där vi delar både, det kanske är både framgångar och misslyckanden som har hänt sista veckan eller sista månaden, och det finns lite olika exempel på sånt, och det har visat sig fungera väldigt bra, för att då vet man också vilka normer som gäller. Om jag berättar om det så vet jag att de andra kommer vara intresserade och lyssna, och att vi kanske också kommer ställa ett antal frågor kring hur kan vi kanske lära oss från det här. Det här var ju en viktig erfarenhet. Och sen då, hur gör vi då den analysen? Hur tar vi det vidare i praktiken? Sen finns ett till perspektiv som är viktigt för cheferna. För att det visar sig också att chefer är relativt intoleranta mot misslyckanden. Och de har också väldigt svårt att sortera kring de här. Och då kommer vi också in på fel. Att vad är det här ett bra eller dåligt fel? Eller ett bra eller dåligt misslyckande? Och Amy Edmondson har ju tittat ganska mycket på det här i USA. Och hon har ju sett att av alla de fel och misstag och misslyckanden som begås, så är ungefär 2-3% eller 2-5% av dem som man kallar blameworthy. Som, alltså, det är sådana som man verkligen ska liksom, typ, hantera strängt. Det är oftast medvetna avvikelser, typ sabotage och liknande.
Där folk det blir lite konstigt om man lyfter fram det som, ja, hej Pelle, du saboterade verksamheten.
Svårt att koppla men det är den till typ, dem.
Och det är så här, de är dåliga, de är blameworthy. Men sen, alltså, och chefer agerar så i stort sett på alla typer av misstag, misslyckanden. På det sättet.
Med repressalier
och framförallt lite grann att det är individens fel. Men sen har ju visat sig att nej, men ungefär 70-90% av de här är egentligen bra, alltså praiseworthy. För det beror på att det är systemfel, det kan vara kompetensbrister, det kan vara att personalen är utmattad, inte orkar ta bra beslut. Det finns massa sådana systemfaktorer. Och till och med kanske att i vissa verksamheter ska man till och med experimentera väldigt mycket och hela tiden testa saker för att lära sig av de erfarenheterna. Och då är de här bra. Det är lite grann det här fail, fast and intelligent. Innovativa organisationer. Så här finns en liksom okunskap hos cheferna. De har inte idag kunskap att kunna veta. Men okej, vad är det här? Vad är det här för typ av liksom, misslyckande? Och de flesta är inte medvetna från personer. Utan de uppstår för att det är kanske för hög komplexitet. Och för stor oförutsägbarhet eller för dåliga förutsättningar för att man ska kunna liksom lyckas kanske med ett projekt eller med en produktutveckling eller vad det än må vara. Så här finns det också liksom någon form av fortbildning av chefer. Mm. Och självklart också hos medarbetare att de också förstår mer liksom att hur kan de gå tillväga när de ska berätta om det här på ett bra sätt. Vad finns det för möjliga liksom tillvägagångssätt, vem kan de gå till och prata med och sådär. Och det där visar sig, det förekommer ganska lite av. förutom då i de här högriskorganisationerna som du var inne på lite grann, det här med kärnkraftverk, flyg, hälso- och sjukvård, där liksom det handlar om liv och död. Det får ju inte göras fel, och görs det ett fel så måste vi åtgärda det väldigt snabbt. Där finns det väldigt uttalade rutiner. Men i de övriga organisationerna som är, där finns inte det här. Det finns inga tydliga rutiner oftast kring de här frågorna.
Det jag hör dig beskriva, det är att det är verkligen inget man bara, hörni, nu ska vi börja lära oss från våra misstag. Utan det krävs verkligen så här, rusta chefer, rusta medarbetare, skapa for, att man pratar om vad är ett misstag, vad är ett misslyckande, vilka olika typer av misstag och misslyckanden är, vilka är det som för oss framåt. Jag menar, herregud, om man skulle gå igenom alla hårdrar och alla misstag man gör under en dag, så behöver jag absolut inte lyfta alla för att det ska leda till lärande, utan vissa kan jag bara själv, ja, det där vart ju inte så bra, jag gör så här istället. Men att man behöver prata om hur man ska prata om misstag för att bygga in det i lärandet, och att just inte minst för att bygga den här tryggheten i att man känner att det är precis som till exempel på ett kärnkraftverk, där man vet att alltså här finns det inget alternativ. Här ska det fram, därför att annars sätter jag mina kollegor och kanske hela världen liksom
på. Jag tänker på risk. En sak, i den typen av organisationer, vård, försvar och vad det nu är, så nu gissar jag, så är det väl sällan så att det är en enda person som är ansvarig för hela Sveriges kärnkraftssäkerhet eller vårdsäkerhet. Och jag vet att jag läste något som du hade, en tidning där du var intervjuad, där du pekade på det här att om incitamentstrukturerna eller hur man jobbar ihop innebär mer delat ansvar, alltså att man jobbar mer gemensamt, där är man mer benägen att dela både framgång och misstag. Är inte det där en nyckel?
Jo, men det har jag nog också konstaterat, att de här incitamentsystemen, alltså det här hur blir vi belönade, är jätteviktiga. Och då har vi sett att det är väldigt mycket individuella belöningssystem, så skapar det en högre grad av konkurrens. Och då är folk mindre benägna att prata om sådana saker. Har vi mer kollektiva belöningssystem, incitamentsystem, så är man mer benägen att dela och prata. Så här är ett sätt att ganska enkelt kunna på något sätt ändra incitamentstrukturer. Sen vet vi att det finns ju massa med performance management och talent management som är oftast är det här att man ska hitta liksom individer som är lite bättre. Och det bygger också hinder. För att vi kommer tillbaka till det här med image. Om jag ska lyckas, då ska jag vara attraktiv och då måste jag hela tiden boosta min image. Och då vill jag helst inte prata om saker som inte går så bra eller där jag inte liksom blev som jag. Så det här är liksom, det är lite roligt, jag måste säga, i en av organisationerna vi utforskade, så när vi kom dit och frågade så här, kan inte vi få prata med era människor här om hur de förhåller sig till misslyckanden? Och då bara slog de tillbaka, nej, absolut inte, för det här, vi är liksom en framgångskultur och vi vill inte vara problemorienterade. Och liksom okej, då förstod vi så här, man kan inte bara gå rakt in och säga, men vi vill prata om misslyckanden, för det väcker direkt en negativ association. Och det är helt naturligt, för att så fort jag hör från någon som har misslyckats eller jag själv har misslyckats, så väcks det en negativ känslomässig reaktion. Det blir jobbiga känslor, och de där vill vi oftast inte liksom kännas vid. Men då sa vi så här, men okej, om vi frågar både om framgångar och misslyckanden, frågar om både och, är det okej då? Absolut. Då, och kring hur vi jobbar med feedback vill de veta också. Men då visar det sig att även det här med framgångar finns det också hinder att dela. För man vill heller inte liksom vara skrytsam.
Är det Jante som slår
ja,
till?
Eller? Jag tror att det där är, dels är det nog lite Jante, men jag tror att det där också finns lite generellt i alla kulturer. Att om man upplever att någon person är för skrytsam, så finns det risk att den blir lite exkluderad. För att det finns lite evolutionärt sådär. Ja, men vi ska faktiskt jobba mest liksom för kollektivet. Det har varit viktigt för oss. Men det såg vi också det här att det finns också hinder till framgångar. Och blir det en för stark framgångskultur också, eller för mycket liksom fokus på det positiva, så blir det också ett hinder. För då vågar jag till exempel inte dela, för det, tänk om jag riskerar att liksom våran framgångskultur, den här positiva kulturen vi har byggt upp, som ger så mycket energi, kanske liksom blir påverkad negativt. Så pratar vi om det kulturella ut. Också ja, här.
Lite kejsarens
liksom.
Nya kläder, ja. Vem ska säga? Vet du vad, anledningen till att vi är så framgångsrika, det är ju alla de här lärdomarna vi har dragit av allting. Och så bara, Ja, men det blir intressant. Jag tänker på det. Att, tänk om man skulle, precis, man säger så här, ska vi titta på hur ni jobbar med lärande och specifikt hur ni lär från när det inte blir helt, alltså precis, det blir väldigt viktigt med semantik, vad säger man runt det och hur pratar man om det, så att det, för det är klart att det är ju sunt också att det inte klingar helt positivt med misstag och misslyckanden, för de vill vi ju generellt bort ifrån. Det är ju helt sunt både på individ, grupp och organisationsnivå, men att se hur de finns i system för att faktiskt bli framgångsrika, säkra, trygga och bygga liksom tillit. För jag tänkte lite på det att som du beskrev också det här, att när till exempel en person med status delar med sig av ett misstag, och jag kan bara gå till mig själv hur jag upplever det när någon som man ser upp till som är helt perfekt bjussar på att de inte är helt perfekta, att mina axlar sjunker och jag ser inte ner på den personen, utan jag, wow, du är ju mänsklig, jag får mer respekt. Kan det vara ett värde för någon som är i ledande position att inte hitta på någonting, men att verkligen dela bara för delandets skull, för att det hjälper kulturen?
Jag tror det, jag tror att det kan hjälpa, men jag tror också att det är viktigt när man gör det att man också pratar lite grann om vad lärde jag mig idag?
Ja.
Liksom, vad blev mig liksom, att jag har också hunnit reflektera lite grann kring det. För då tror jag att det skapar det här att, ja, men det är bra att vi delar det här, men jag har också liksom funderat lite grann på hur kan det här liksom hjälpa oss?
Ta det hela
som
vägen.
Organisation. Mm. Sen kan det ju vara så här att om jag jobbar i en ledningsgrupp där det finns mycket psykologisk trygghet, då kan man lägga upp det här på bordet helt oreflekterat, tycker jag, och säga att, vet du vad som hände häromdagen i min organisation eller min del av verksamheten? Det hände det här, och jag tog ett beslut som var helt bara, och jag mår jättedåligt av det just nu. Jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp, för nu är liksom, nu skakar det. Och jag har inte ens hunnit, jag har varit så i sån liksom känslomässig affekt, så jag har inte ens kunnat tänka på hur jag ska sortera det här. Då är det ju en jättetillgång att kunna göra det i en arbetsgrupp till exempel. Mm. Och få hjälp.
Tänk om vi hade fler sådana dialoger, för det låter jättebra. Ja. Det man känner spontant, som du också har beskrivit, det är ju att när någon gör så väcks empatin och medkänslan i oss. Gud, jag vill hjälpa dig. Mm. Ja. Vi vill hjälpa dig lösa det här. Mycket mer kanske än om någon bara, det är som vanligt och så här, det rullar på. Alltså, det blir mer dynamik i gruppen och det tar oss framåt.
Mm. Och jag känner ju också ett eget utrymme att den dagen jag går på en mina så vågar jag berätta om det, och det gör oss bättre. Så någon måste börja. Det är lite grann det handlar om.
Om jag är den här chefen då som har gjort det här och känner att jag liksom har kört i diket. Om jag vet att det sitter någon annan i gruppen som troligtvis kommer använda det här emot mig. Mm. Kommer utnyttja det här. Mm. Då kommer jag vara tyst. Så att det här är liksom känsligt också. Att vi behöver bygga den här tryggheten tillsammans. Och det är ingenting vi gör över natt heller, säger jag. Men vi behöver ju ändå börja.
Ja.
Kan man börja prata om hur pratar vi idag om de här erfarenheterna när det inte blev som vi ville?
Det är en oladdad fråga att lyfta.
Mm. Och då kan vi jobba det liksom och se oss som grupp. Hur gör vi i den här gruppen?
Mm.
Det är ju ett enkelt sätt att lägga in den här liksom frågan på bordet och börja prata om det ganska, som du säger, ganska oladdat. Mm. Och börja säga, men hur liksom förhåller jag mig själv då? Vad är min, så att säga, attityd till de här erfarenheterna och bara utforska. Och varför har jag den attityden som troligtvis är en negativ attityd från början? Och jag behöver ta mig förbi det, och liksom då pratar vi lite grann om självmedvetenhet här, som också är viktigt.
Det där tycker jag var ett väldigt bra sätt att runda av, att skicka med det, att du som lyssnar kanske inte är, du kanske är chef, men du kanske inte är det, men den här frågan, den kan alla lyfta, för den lägger man upp på bordet. Det är inte att man tar den själv i knät. Hörrni, hur pratar vi om hur vi liksom lär oss från misstag? Och jag vill också säga att vi har ju poddat med Kristina Andersson från KI som forskar på compassion, och det avsnittet, vi kan lägga en länk till det. Mm. Det är ganska länge sedan, känner jag, när jag känner efter att, men det riktar sig mer till individen, och det kopplar väldigt väl an till det du pratade också om idag, att det är viktigt med självmedkänsla.
Mm.
Jag tror att vi kommer komma tillbaka till det här ämnet. Jag har fått med mig någonting faktiskt, eller det får jag alltid, men nu har jag fått med mig något väldigt konkret som jag ska fundera på i min verksamhet.
Ja, och jag tänker om man befinner sig i en organisation där man inte har det här klimatet idag, så tänker jag att något jag tar med mig, inte för att jag är en sån organisation, men som individen kan göra, det är ju att liksom klä sitt misstag i vad kommer det för lärdomar ut av det och kanske våga. Jag tänker också att kollegor kan hjälpa varandra när någon blir uthängd och säga, nej men hörru, att han delar med sig här, det lär ju oss något. Så jag tror vi alla kan göra någonting.
Mm.
Tack så mycket till dig för att du kom. Och är det något du vill skicka med här på?
Jag vill också bara säga så här, att det är viktigt att komma ihåg att vi har pratat väldigt mycket om misslyckanden här, liksom de sakerna som inte fungerar. Men jag vill också trycka på att vi ska prata om både och. Vi ska ju självklart också prata om det som går bra, våra framgångar som vi kan vara stolta över. Så att vi pratar om båda de här sakerna. Och de här sakerna när vi pratar om båda också hjälps det åt, har vi sett också. Att det är liksom, ju mer vi delar både framgångar och misslyckanden, så får det liksom någon form av påverkan på varandra. Så att vi pratar mer om det, de erfarenheterna.
Ett plus ett blir tre, som man brukar säga.
De hjälper varandra.
Ja, men fantastiskt. Tack så mycket för att du kom och tack för samtalet.
Ja,
superintressant.
Verkligen.
Och vi ska också rikta ett tack till våra samarbetspartners First Beat och Agda Media. Och du som lyssnar, prata gärna med oss och dela med dig av vad du har för tankar. Vi finns på LinkedIn, Facebook och healthforworld.se.
Sköt om er.
Ha det bra.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.